Du lyssnar på Webradio Areton.
Jag kom ut från mitt hotellrum. Det första jag såg var blod överallt. Blodiga fotsteg på golvet. På dörren mitt emot. Jag öppnade dörren och såg till min förskräckelse att det var ännu mer blod i rummet. I sängen. Överallt på lakanen. Jag blev riktigt orolig och började leta efter min mor. Jag fann henne. Hon stod i restaurangköket som vanligt och förberedde dagens mat. Hon stod med ryggen mot mig och jag frågade om allt var okej. Jag fick väl till svar något i stil med att det kommer det bli. Nu måste vi förbereda dagen. Hon vände sig om. Jag fick en smärre chock. Hela ansiktet var mer eller mindre sönderslaget. Jag kunde inte se ena ögat och andra var alldeles blodfyllt. Läpparna spräckta. Hon försökte le. Vi kramades en stund och jag viskade att vi måste rymma härifrån. Jag minns inte om jag fick något svar. Oavsett var det ännu en kväll som spårat ur på grund av alkohol, svartsjuka och kontrollbehov. Vi ägde ett stadshotell under denna period och bodde själva i en del av den. Jag sov ofta med en kniv under huvudkudden. Men det var ingenting jag någonsin vågade använda mot min styvfar som var boven i hemmadramat. Kom till Sverige, Stockholm, från Finland i början av 70-talet. Och hon fick tidigt ett drömjobb på NK som kallskänka. Hon träffade en finsk man och jag kom till världen. Relationen varade ungefär i 5 år. Sedan lämnade han oss. Jag har fått det förklarat för mig att han inte var redo att bli pappa. Han var för ung. Jag som tyckte allting var så bra. Strax därefter träffade hon en man som jobbade på Rish. Han utgav sig för att vara italienare. Han blev min nya pappa. Han var en driven man och hade stora visioner om att driva upp egna restauranger och hotell. Vi flyttade till Kalmar. Min bror kom till världen och vi startade vår första krog. Vid ungefär 6 års ålder blev jag introducerad in i branschen. Jag utförde lättare sysslor som att vika pizzakartonger, plocka disk, springa ärenden. Till en början minns jag att jag tyckte att det var kul. Men i takt med att sysslorna ökade och det inte längre var kul insåg jag att jag var fast. Leken hade blivit till ett måste. Och ville jag inte jobba visade hans knytnäve mig tillbaka till min plats. Jag var barnarbetare i 12 år. I 17-årsåldern fick jag av en händelse en broschyr om att bli utbytesstudent i USA. Jag visade upp den för min mor, som i sin tur antagligen visade upp den för min styvfar. Jag trodde inte mina öron när jag plötsligt en dag fick tillstånd att åka dit och studera. I ett helt år. Jag kom till Memphis, Tennessee. Det var helt overkligt. Efter alla år av att ha plöjt amerikanska filmer som enda nöje så var det som om jag var med igen själv. I mitt drömland. Jag fick massvis med vänner. Jag umgicks med alla sorters grupperingar. Ena dagen kunde jag umgås med nördarna för att de var intressanta och nästa dag med sportkillarna för att de var coola. Alla accepterade mig. Kanske för att jag var en social kameleont som hade tränat hela min barndom på att ta alla typer av människor. Friheten var överväldigande. Jag tog körkort, fick tillgång till egen bil, hade eget rum, fria utetider. Jag började spela basket, baseball och tävla i taekwondo. Det sistnämnda fastnade jag för. Blev till och med delstatsmästare i både Tennessee och Arkansas. Och på klubben hittade jag vänner för livet. Jag träffade även min första flickvän. När mitt år började närma sig sitt slut blev jag förkrossad. Hur skulle jag kunna återvända till skiten där hemma igen? Jag gjorde allt för att få stanna kvar. Jag nästan gifte mig med min flickvän. Men insåg till slut att jag var för ung. Och jag återvände hem. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Thank you.
on the table. They've got gospel in the air. And Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian, child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel?
När jag kom hem var det inte riktigt som förut längre. Jag återvände dock till vår dåvarande restaurang och jobbade vidare. Men nu fick jag lite lön och kunde till slut hitta eget boende. Jag vet inte om min mor funnit någon ny inre styrka i och med min frånvaro. Men till slut skilde hon sig och min styrfar blev mer eller mindre mentalt knäckt. Vi var fria. Min mor öppnade en helt egen krog på sina villkor. Det var fantastiskt att se. Men man såg även att hon var ärrad. Återhämtade sig aldrig riktigt. Jag drömde fortfarande om att bo i USA. Jag jobbade och åkte fram och tillbaka ytterligare i 3 år. I was born a rich man's son. I had everything that money could buy. But freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Till it can't be found. I headed down the track, my baggage on my back. I left the city far. Find some peace of mind. Father said you'll be sorry, son, if you leave your home this way. And when you realize the freedom of advice, you'll come running home someday. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Oh my god. Who the fuck let that sorry ass bitch into my basketball court? Jag vände mig om. Shit, busted. Marinsoldatofficeren kom upp till mig och gav mig en oändligt lång utskällning för mitt lugglånga, blonda hår med slutfrågan hur fan jag lyckats spara ut så långt hår och komma undan med det på världens största och mest respekterade militära marinbas, El Toro Marine Station. Min bästa kompis Brian var stationerad i Kalifornien på El Toro, där det spelade in Top Gun. På min sista längre resa till USA bodde jag i smyg på marinbasen i 2 veckor. Tills denna dag. Jag blev anklagad för spionage, men min kompis tog på sig ansvaret och även bestraffningen. Jag blev utslängd och inhyst hos en mexikan han kände vid Huntington Beach. Efter den dagen började jag känna att mina turer till USA hade gjort sitt. Jag skulle aldrig bli amerikan och faktiskt inte ville längre. Efter 3 månader återvände jag hem till trygga Sverige igen. Jag kom hem till Sverige igen, kände mig inspirerad att göra något av mitt liv. Men stora frågan var vad? Inspirerad av min senaste upplevelse sökte jag till militärtjänsten. Då min bästa kompis var marinsoldat sökte jag bland de tuffaste militärutbildningarna och fann flera intressanta jägarutbildningar. Men den som stack ut var flygbasjägarskolan. Då fick man skydda Sveriges alla hemliga flygbaser och framförallt bli vapenexpert. Med den aggressiva rollen i små grupper om 8 man och 2 spårhundar skulle man jaga upp potentiella hot kring baserna och tillintetgöra dessa. Det lät ju coolt. Så blev det. Väntelistan var dock 2 år lång, så medans fördrev jag tiden med att fortsätta jobba inom krogbranschen. Dagen kom till slut när det var dags att mönstra. Taggat till 1000 tog jag mitt pick och pack och tågade ner till södra Vättern till F7 Såtenäs. Ganska snart upptäckte jag att det inte var någon lek att bli jägarsoldat. En efter den andra hoppade av. Det blev tydligt att ska man överleva detta långdistanslopp gäller att använda huvudet. Att vara störst och starkast var tydliga bevis på att det inte räckte uthållighet, envishet, problemlösningsförmåga, att kunna ta en massa skit och en stor näve jävlar namma var mer egenskaper som behövdes. Med min uppväxt behöver jag inte gräva speciellt djupt för att hitta dessa, snarare förfina dem. Efter nästan ett år av helvete i både blöta vätten och kalla Lappland var min utbildning genomförd. Den känslan, att få ta emot sin basker, att ha överlevt detta självvalda helvete, var obeskrivligt. Jag var så stolt. Och som bonus blev jag utsett i årets jägare, tunga vapen. Det trodde jag aldrig när jag klev in på flygbasen som en av de minsta killarna. Jag kan med säkerhet säga att jag fick verkligen utveckla mina överlevnadsförmågor. Tänka strategiskt, läsa av situationer, rycka in där det behövs, hålla tillbaka för att orka senare. Utan dessa från min barndom hade jag aldrig klarat den utbildning. Och det är oerhört intressant också att se så här 30 år senare hur det mentala spelar in så mycket mer än man kan föreställa sig. Det pratas nästan alltid bara om hur de yttre och fysiska egenskaperna är av vikt. Efter jägarutbildningen startade jag och ett par lumpakompisar ett B-styrkeförband, Jägaralliansen. Vi reste landet runt och agerade fiender i olika övningar. Samtidigt sökte jag stationering i Bosnien. Men jag missade ansökan med ett par veckor, vilket än en gång ifrågasatte mitt liv. Jag kanske inte var militär trots allt. Vad ska jag göra då? Vad kan jag förutom restaurangbranschen? Och det var det sista stället jag ville återvända till. Jag insåg att jag faktiskt inte hade någon avslutad gymnasieutbildning. Ett år på handel- och kontorslinjen räckte inte långt. Jag började kolla på vad som fanns för utbildningar. Av en händelse så var detta första året man kunde läsa medieprogrammet. Och när jag kände efter så hade jag alltid tecknat och hade en ovanligt bra handstil. Så det kanske var något för mig. Jag sökte och kom in. Ödet hade än en gång pekat mig i en ny riktning. Jag kände på en gång att det här var verkligen något för mig. Tävlingsinstinkten kickade in igen. Jag tentade av ämnen jag läst i både Sverige och USA. Jag läste in den treåriga utbildningen på 2 år och sista året fick jag erbjudan om att jobba som extra lärare i vissa designprogramvaror. Samtidigt som jag jobbade extra på reklambyrå och på somrarna var jag kringresande radioreporter. Jag bubblade av kreativitet. Jag hade hittat mitt kall i livet. Jag skulle bli art director på en reklambyrå. Avstånd från alkohol och kärleksrelationer. Inte så konstigt med min uppväxt. Men ju mer jag fick distans från min uppväxt och krogbranschen, desto mer började jag festa och ha kul. Det var som att det enda mitt liv gick ut på var att ta igen förlorad tid. Var det inte fest flera dagar i veckan, på krogen, på någon större musikfestival, så var det någon adrenalinsport eller upplevelse som fick mig att känna mig levande. Ena veckan kunde jag och en lumpa kompis repellera oss ner för olika höga byggnader eller friklättra upp för klippor och mindre berg. Vilket nästan kostade mig livet en gång. Nästa stund får jag till Nordnorge och tog dykcertifikat och djupdök. Jag minns speciellt en dykresa. Vi for till Egypten för att dyka bland hajar, vilket var fantastiskt. Men när jag ledsnade på det började jag upptäcka trakten själv. En gång fick jag för mig gå in på ett lyxigt Marriott-hotell och la mig på den fejkade stranden inne på hotellområdet och beställde drinkar på någons hotellrum. Jag minns att den dagen slutade med att jag spelade beachvolley med ryska maffian som hade stringtangas på sig. När mina varningsklockor började ringa och personalen började titta snett på mig insåg jag att det var säkrast att lämna hotellet. Illa kvickt. Då foajén var bevakad av egyptisk militär med automatkarbiner fick det bli via toalettens fönster. Jag sprang hem till mitt sunkiga hotell, kallsvettig, i ett adrenalin- och alkoholrus.
small, hard out in the photo, killing me right now. But I'd rather feel something than be numb. I'd rather feel something. Run right through it, right into it. No, it ain't easy, but I'd rather feel something than be numb. I'd rather feel something.
Parallellt med Takul jobbar jag stenhårt med att förverkliga min professionella dröm om att bli art director. Till slut flyttade jag till Stockholm och fick jobb som AD-assistent. Det var en fantastisk chans jag inte kunde tacka nej till. Jag utvecklades enormt som kreatör och fick ansvara för flera designuppdrag för större kunder. Men jag trivdes aldrig i huvudstaden, som jag faktiskt är född i. Jag märkte fort att det var viktigare med status och yta än något annat, speciellt i mediebranschen. Jag ville ju bara jobba med min passion. Efter ett par år fick jag nog. Jag sökte på vinst och förlust en AD-tjänst i Sundsvall och fick jobbet. Jag tog mitt pick och pack och flyttade igen.
Everybody's waiting.
Det var som att komma hem. Lagom stort, trevligt folk och empatiska människor. Man var alltid välkommen oavsett vem man pratade med. Här trivdes jag. Och mitt liv lekte. Jag älskade mitt jobb och jag kände ett större sug för mer skapande. Parallellt började jag förverkliga andra kreativa drömmar. Jag designade möbler, tapeter och produkter. Vann priser och fick kreativt erkännande. Skapade till och med konst för att utvidga mitt skapande. Men det festliga livet fortsatte. En ohållbar livsstil. Men, ska jag vara krass, var det snarare ett sätt att söka bekräftelse. Känna mig levande och bedöva mina djupa sår. Det var nog inte förrän jag träffade Anna. Min kompletta motsats. Den där medelsvenska tjejen. Som saker och beteenden sakta började ändra sig. Men hon var ingen mjukis. Hon hade både skinn på näsan och var envis. Framförallt vågade hon säga ifrån. Hon accepterade inte min livsstil. Att leva som en ungkarl i en relation var inte på fråga. Vi stångades fram och tillbaka ett par år tills, ja, min fasad krackelerade och jag gav efter. Och jag insåg att det var ohållbart att leva vidare som en tonåring. Hon var precis det där jag behövde. Någon som gav mig det jag aldrig haft. Trygghet, god självkänsla, intellektuell stimulans och framförallt kärlek.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. The shore, you gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you.
2010 flyttade vi söderut, till Norrköping, till Annas hemtrakter. Vi gifte oss, vi fick vårt första barn. Vi hade hittat hem tillsammans. Storyn slutar tyvärr inte här. Det är ingen sån där Disney-film med bara en konflikt och sedan lever alla lyckliga sina dagar. Även om vi funnit varandra och platsen vi ville bo på, så är det inte helt lätt att börja om med. Speciellt då ena parten är trasig, sårad och vilsen inombords. Vi startade en varumärkes- och designbyrå tillsammans i vår nya stad. Det var fantastiskt inspirerande med många otroliga uppdrag. Men det var slitigt. Ingen av oss brann för säljet. Jag, en nördig kreatör, och Anna, en strålande strateg. Jag blev utbränd. Och än mer vilsen. Började ifrågasätta min existens. Var svenssonlivet något för mig? Är jag företagare egentligen? Borde vi jobba tillsammans? Är det här allt? Varför är jag inte tillfreds? Jag har ju förlikats med min barndom som var kass. Eller hade jag det? Den stora förändringen kom inte förrän 2019, då jag insåg att onlinebehandlingar, antidepressiva tabletter och mediokra samtal inte var något för mig. Droppen var faktiskt när en terapeut var så imponerad av mina egna verktyg att de började använda dem på andra patienter. Där och då tog jag det aktiva beslutet att jag måste lösa mitt livspussel helt själv. Jag hittade olika personlighetsutvecklande kurser som jag hoppade på, som verkligen dissekerade mitt liv och gav mig blodad tand. Jag satte livsplan i verket. Jag insåg att jag aldrig känt mig hemma någonstans. Aldrig fått en bra uppväxt och vettig uppfostran. Jag var i princip min egen trasiga pappa. Alltid löst allting själv sedan jag var 5-6 år gammal. Aldrig fått speciellt mycket kärlek från mina föräldrar. Att jag har djupa sår efter min tuffa barndom. Allt i mitt liv hade blivit till någon form av tävling för att få någon form av bekräftelse. Till slut hittade jag mig själv. Min personliga trygghet och självkänsla. Jag kan inte säga att jag är i mål och jag har fortfarande vissa problem med stress och ångest och får mentala dipper. Men det är okej. För jag vet hur jag ska ta mig ur det. Jag fastnar inte där och tycker synd om mig själv. Jag mår faktiskt bra inombords. Det bästa av allt är att jag inte ser det som att komma i mål. Det här är en livslång resa som aldrig ska ta slut. Och det är första gången i mitt liv jag verkligen känner att jag inte behöver prestera något. Vinna någonting. Få någon form av bekräftelse. Och i ärlighetens namn så bryr mig inte vad andra tycker. Det viktiga är vad jag känner. Själv. Inombords. I antologin Den inre resan har jag valt att skriva om energi. Vår bortglömda superkraft. För jag tycker att det är ett högaktuellt ämne. Idag missbrukar vi vår energi och är dålig på att fylla på den. Och framförallt förvalta den. Och jag skulle vilja självutnämna mig som expert på området då jag missbrukat energi hela livet. Tills nu. ett tips på vägen. Fuldansa till James Brown. And feel the groove, baby.
Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow! I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. I feel nice. A sugar and spice.